Vad är det som är så speciellt med Jesus? Vi hörde en massa röster från Stockholm i fredags. Det drog åt alla möjliga håll. Man har ingen aning. Han är en god humanist, han är snäll. Till att han är Guds son. Hur ska vi förstå personen Jesus? Om man frågar historiker så säger de att en sak som är helt speciell med Jesus, det är hans betydelse. Ingen person som har trampat den här jorden har haft så stor betydelse som Jesus på Nasaret. Så här säger en mycket välkänd amerikansk historiker. Oavsett vad någon personligen tänker eller tror om honom, så har Jesus från Nasaret varit den dominerande figuren i den västerländska kulturens historia under nästan 20 århundraden. Om det vore möjligt med någon slags supermagnet att plocka bort från den historien varje stycke metall som bär spår av hans namn, hur mycket skulle då bli kvar? Det är hans födelse som för majoriteten av mänskligheten daterar kalendern. Det är hans namn som miljoner människor använder när de förbannar. Och det är hans namn som miljoner människor ber. Han är världens mest inflytelserika person. Han verkar dessutom påverka människor på ett mycket intressant sätt. Jag läste för ett tag sedan en artikel som är ett par år gammal, men som är väldigt intressant. En engelsk ateist som skrev om hur tron ser ut att påverka kristna människor. Det här var efter Katrina. Och han analyserade hur människor agerade efter stora katastrofer. We atheists, skriver han, have to accept that most believers are better human beings. The Salvation Army has been given a special status as provider-in-chief of American disaster relief. But its work is being augmented by all sorts of other groups. Almost all of them have a religious origin and character. Notably, by their absence are teams of rationalist societies, free thinkers club, and atheists associations. The sort of people who not only scoff at religion's intellectual absurdity, but also regard it as a positive force for evil. Så det är en massa religiösa människor, och i den här situationen främst människor som tror på Jesus, som träder fram i katastrofer. Och han säger, det är väldigt tydligt hur ateister, sådana som jag själv, är frånvarande när det verkligen gäller. Yet men and women who believe are the people most likely to take the risks and make the sacrifices involved in helping others. Han fortsätter. Good works, John Wesley insisted, are no guarantee of a place in heaven, but they are most likely to be performed by people who believe that heaven exists. The correlation is so clear that it is impossible to doubt that faith and charity go hand in hand. The only possible conclusion is that faith comes with a packet of moral imperatives that, while they do not condition the attitude of all believers, influence enough of them to make them morally superior to atheists like me. Intressant. Det var inte jag som sa det. En välkänd engelsk ateist som tittar sig omkring i världen och säger att religiösa människor, och i den här situationen allra främst människor som följer Jesus från Nasaret, många av dem är förändrade på ett väldigt positivt sätt. Deras liv ser annorlunda ut. Och han säger, jag som ateist måste erkänna det. Jesus är historiens mest inflytelserika person. Han är en person som man mycket tydligt kan se påverkar de människor som kommer i kontakt med honom. De blir annorlunda. Samtidigt som man kan konstatera det, så tycker jag det är intressant att fundera kring de vanligaste bilderna av Jesus. Har ni tänkt på det? Vad är de vanligaste bilderna av Jesus? En knubbig liten bebis. Hur kan det få sån enorm påverkan i världen? Bebisen som sitter i sin mammas knä. Eller de sentimentala bilderna av herden. Med lite vattniga ögon som går och bär ett ulligt lamm. Och vi som lever i en urban situation, vi tänker väl mest på toalettpapper skulle jag tro när vi tänker på larm i dessa dagar. Hur attraktivt är den här herden med någon sorts toalettpappersymbol på axeln? Eller vi har sett massor med krucifix och bilder av den sargade, blöende Jesus på korset. En man vars liv slås i spillror av romerska soldater. Man tänker på de här bilderna. Hur kommer det sig att den här personen har blivit så inflytelserik? Det kan knappast vara de här bilderna som har gett incitament för människor att verkligen leva ett annorlunda sorts liv. Hur går det ihop? Jag vill ta med er till Hebreerbrevet, där de första kristna beskriver hur de förstod Jesus. De första fyra verserna i Hebreerbrevet. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord. Han har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. En mycket mäktig presentation av Jesus på Nazaret. Den är mycket elegant konstruerad på grekiska. Författaren skriver allt detta i en enda mening. Det här är värre än alla tyska bisatser som vi någonsin har stött på. Det här är faktiskt en enda lång mening. Där alltihopa är uppknutet kring satsen Gud har talat genom sin son. Och så hakas det på vem denna son är. Ska se om vi kan komma åt de tankegångarna som är ganska tajt hoppackade här i den här texten. För att komma åt hur såg de första kristna på Jesus? De som hade faktiskt varit i kontakt med honom. Det första som texten säger är att Gud har talat. Man tror på en Gud som kommunicerar. Och som har kommunicerat i två avgörande steg. Det finns en tidigare kommunikation. Och nu finns det en ny kommunikation. Det fanns en tidigare tid. I forna tider då Gud kommunicerade med dem. Människor som han har skapat. Men nu har vi gått in i någon sorts historiens slutskede. Och nu har Gud kommunicerat på ett unikt sätt. Tidigare i den första kommunikationen så var det våra fäder, skriver författaren. Och han är syftar på de judiska fäderna. Gud uppenbarade sig för vissa personer och för ett visst folk och visade vem han var. Men nu har Gud trätt in på ett speciellt sätt och visat sig för oss, de första kristna, som har till uppdrag att sprida den uppenbarelsen till alla över världen. Tidigare talade Gud genom profeterna. Nu har han tagit det avgörande steget att själv träda in i historien genom sin son för att ge ett slutgiltigt budskap till mänskligheten. Tidigare kommunicerade Gud på många sätt, vid många olika tillfällen under ungefär 2000 år då Gud talade med Abraham och sen sände profeter och profeter och profeter. Men nu är det underförstått. Har det skett en unik händelse när Gud har gett sin slutgiltiga kommunikation, fullbordan på allt det som profeterna hintade om genom historien. Det som nu har kommit, det är att Gud har talat genom sin son. Och så sägs det sju saker om Jesus. Att sonen, Jesus, är insatt att ärva allting. Att Jesus har skapat världen, att Gud har skapat världen genom Jesus. Att Jesus är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Att Jesus bär upp allt med kraften av sitt ord. Att han har renat oss från synden. Att han sitter på majestätets högra sida. Och att han är mäktigare än änglar. Därför att han har ett namn som är över alla namn. Jag ska vara lite fräck mot författaren om ni inte talar om det för honom. Han som så noggrant har konstruerat sin inledningsmening. Här har vi de 7 påståendena om Jesus. Men jag kommer faktiskt att ta dem i en annan ordning. Om vi flyttar om dem och gör dem i kronologisk ordning, så ska jag ge en kort kommentar till varje påstående om Jesus. Så, Gud har talat genom sin son. Och så får vi reda på hur de första kristna såg på sonen, på Jesus. De menade att Jesus inte bara var snäll, inte bara var någon som förde vidare humanistiska värderingar. De menade att Jesus är den genom vilken hela världen är skapad. Att Jesus är det ord som Gud uttalade när världen blev till. Att stjärnevärldar och galaxer och vintergator har sin existens på grund av Jesus. Att det är Jesus som har velat världshaven och glaciärerna och bergsmassiven. Att det är Jesus som har tänkt på dig och låtit dig få ditt liv. Världen är skapad genom Jesus. Han är inte någon liten religiös figur. Han är upphovet till allt som finns. Han är källan till all existens. Han har inte bara låtit allt bli till. Han är den som bär upp allt med kraften i sitt ord. Det är inte bara så att vi som människor undrar, hur kommer det sig att världen blev till? Varför small det där i begynnelsen? Så att energi och materia, tid och rum fick existens och blev till. Vi kan också ställa frågan, varför kollapsar inte universum? Varför fortsätter livet? Vem är det som gör att mitt hjärta fortsätter att slå? Jag sätter inte igång det på morgonen. Eller hur man sätter på kaffe. Men det är inte så man knäpper igång sitt hjärta. Nej, men nu vill jag att hjärtat ska slå. Man har ingen strömbrytare för att få igång sitt medvetande. Man tar emot livet. Varför finns dag efter dag den här tillvaron? Därför att Jesus med sitt ord bär allt och vill att tillvaron ska fortsätta. Han är den sammanhållande kraften i hela universum. För det tredje, han är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen. Han utstrålar vem Gud är. Vi kan ju bara genom att titta på universum ana att det måste finnas en enorm mäktig kraft bakom denna skapelse. När vi ser skönheten och väldigheten. Men vem är denna kraft, denna makt? Jesus visar oss, så att säga, Guds identitet, Guds väsen, Guds inre, hans hjärta, hans tanke. Jesus utstrålar Guds härlighet, blir en bild av vem är Gud. Om vi ska ställa den frågan, hur han är Gud? Så säger de första kristna, han är som Jesus. Han är som Jesus. Jesus förkroppsligar, personifierar Guds egenskap. Och det är det som gör att Jesus är så attraktiv. Att det är så, liksom man dras in mot Jesus därför att man anar Guds godhet. I fredag så pratade min kollega Mats på Fredagakademin. Han berättade om att han en gång i ett samtal med en muslim verkligen bestämde sig för att nu ska jag försöka nollställa mig själv här. Jag är kristen, men jag försöker lägga det åt sidan. Jag vill försöka lyssna så förutsättningslöst som möjligt. Jag vill verkligen känna in. Skulle jag kunna bli muslim? Och han lyssnade. Och så bara, medan han försökte försätta sig i den situationen, så bara kände han ifrån sitt inre. Nej, men jag älskar Jesus. Nej, men jag älskar Jesus. Det finns en sån attraktionskraft så jag kan inte lämna Jesus. Och jag tror det har med detta att göra. Jesus återspeglar vem Gud är. Det är därför det är så farligt att läsa evangelierna. Jag varnar dig. Öppna inte Nya Testamentet. Det finns ett sug. Det kommer att hända saker med dig. Håll Guds steg. Om du inte vill förändras. Och börja vara med om någonting dramatiskt. Därför att vi kommer i kontakt med den Gud är. För det fjärde, han har renat oss från synden. Visst var det läckert som tjejen på filmen sa. Ja, men det speciella med Jesus är att han förlåter oss. Kruxet på oss människor är ju att vi inte lever upp till det vi borde. Att vi vet vad som är rätt. Men vi bommar hela tiden. När Jesus dör blodigt på ett kors, så är det inte för att de romerska soldaterna besegrar honom. Det är för att Jesus själv väljer att lägga ner sitt liv. Så att det finns rening för oss. Så att man kan bli förlåten, fri från sin historia, få lägga sitt bagage och gå vidare. Du vet hur det är, man har haft en ryggsäck, vandrat i timmar. Och så kan man lägga den och så fortsätta att gå utan ryggsäck. Vilken lätthet det är när man sträcker på hela liksom, sin varelse. Så är det med Jesus. Han har renat oss från synden. Så att vi kan gå vidare utan en sån ryggsäck. Gud har nu upphöjt honom så att han sitter på majestätets högra sida. Han är upphöjd över allting. Han är Herre. Han sitter på Faderns högra sida. Nu är han mäktigare än änglarna. Han är mäktigare än alla andra namn. Det var detta som gjorde att de första kristna inte kunde falla ner för kejsaren. Det romerska imperiet sa, ni får gärna tillbe Jesus. Helt okej, vi gillar all sorts religion. Bara kör. Ni får gärna prisa Jesus. Men ni måste tillbe kejsaren också. Och de första kristna sa, vi kan inte det. För det finns ingen som står över Jesus eller är jämställd med Jesus. Det är bara Jesus som är värd vår tillbedjan. Och det sista som sägs, om vi tar det kronologiskt, det är att Jesus ska ärva allting. Det är inte bara så att tillvaron kommer ifrån Jesus. Hela tillvaron är på väg mot Jesus av Nazaret. Så här är det. Vart du än tittar i ditt liv, i historien, i universum, så kommer du att se in i Jesu ansikte. Han är där vart du än vänder dig. Titta bak i historien. Vem står där vid begynnelsen? Det är Jesus. Som låter hela universum bli till. Titta fram i historien. Den person du är på väg mot för att möta. Det är Jesus från Nazaret. Om du ser dig runt i ditt eget liv. Han står där bredvid dig. Och säger. Följ med. Jag vill vandra med dig. Jag vill hjälpa dig. Jag vill i grunden förändra dig. Vart du än ser i ditt liv. Jesus står där. De första kristna menade att Jesus verkligen är Gud. Om man fortsätter att läsa här i Hebreerbrevet, så i vers 8 så citerar författaren texter ur Gamla testamentet och säger att skrifterna säger om sonen, om Jesus, din tron, o Gud, består i evighet och evighet. Ser ni att det syftar på sonen, på Jesus? Man menade verkligen att i Jesus möter vi Gud. De här anspråken finns hos Jesus själv. Det var inget som de första kristna kom på efter att ha funderat några år. Vad gör vi av den här snubben Jesus som vi följde och som sen dog? Nej, det är ingen efterhandskonstruktion. Det var det Jesus talade om innan sin korsfästelse. Det var det som de förstod när de mötte Jesus uppstånden. Jesus är Gud. Jesus talar själv om att ära honom är att ära Gud. Att tro på Jesus är att tro på Gud. Att se Jesus är att se Gud. Det här finns i Jesu anspråk angående sig själv. Så jag säger C.S. Lewis. När han har reflekterat över vad Jesus själv säger och vad de första kristna sa om Jesus. Det finns ingen medelväg och ingen parallell i andra religioner. Om du hade gått till Buddha och frågat honom, är du son till Brahman? Hade han svarat, min son, du lever fortfarande under illusionen. Om du hade gått till Sokrates och frågat, är du Zeus? Hade han skrattat åt dig. Om du hade gått till Muhammed och frågat, är du Allah? hade han först rivit sönder sina kläder och sen huggit huvudet av det. Om du hade frågat Konfucius, är du i himlen? Hade han antagligen svarat, påståenden som inte är i samklang med naturen har en dålig eftersmak. Att en stor moralisk lärare skulle säga sådant som Jesus säger är uteslutet. Som jag ser det är den enda person som kan säga sådant som Jesus gör antingen Gud eller en komplett galning. Hur kom de första kristna fram till den här övertygelsen? Det är inte något man köper i över en kafferast. Jaha, jag ser du är Gud. Cool. Om vi försöker sätta oss in i lärjungarnas situation, så befann sig ju de i en kultur där man trodde på Gud, förstås. Man trodde att det fanns en personlig Gud. Man trodde att Gud hade skapat den här världen. Att den inte fanns av en slump, utan det fanns mening och kärlek bakom att världen finns till. Man trodde att Gud hade talat till fäderna. Gud hade talat till Abraham, Isak och Jakob. Att Gud hade uppenbarat sig för Mose. Man trodde att Gud hade slutit förbund. Att Gud hade överlåtit sig åt människor. Och man trodde att Gud hade lovat att en dag ska jag renovera den här trasiga världen. En dag ska någon komma som ska ställa saker till rätta. För det är klart att de befann sig i en lite annan position än vad många svenskar befinner sig idag, som är ifrågasättande. Finns Gud överhuvudtaget? De var övertygade om att det finns en Gud. Och så möter de Jesus. Men de kommer inte fram till på ett ögonblick att han är Gud. Vi kan se hur deras tro gradvis växer fram genom att de umgås med Jesus, lyssnar till honom och ser vad Gud gör genom honom. Det börjar med att de ställer världens mest tafatta fråga. Var bor du någonstans? Det är faktiskt lite pinsam fråga om man möter någon som är anspråk för att vara messias, så frågar man efter hans adress. Men Jesus tar inte det för allvar, utan han säger bara, följ med och se. Och de följer med hem till Jesus, och det är startpunkten på total förändring av deras liv. Jag tror att Jesus vill bjuda hem oss till sig. Följ med och se. Du behöver inte ta ställning i förväg. Följ med och se. Så går det en viss tid. Och de har fått lyssna till Jesus. De har fått se vad han kan göra. Och så kommer han med en utmaning. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de bestämmer sig för att vi vill vara Jesu lärjungar. De är inte på det klara med att Jesus är Gud. De är rätt förvirrade. Men de känner dragningskraften. De känner hans kärlek. De ser hans makt. Och de bestämmer sig för att följa. Och så går det. Månader. Går nog ett par år. Och Petrus bekänner. Du är Messias. Det är du som löftena talar om. Du är den levande Gudens son. Fortfarande tror jag inte de förstår fullheten av vem Jesus är. Men deras tro har växt. Och så slutar Johannes evangeliet med hur Thomas, han som är skeptiker och tvivlare, hur han möter den uppståndne Jesus och hur han fullt ut formulerar det som vi har tittat på i Hebreerbrevet. Han säger om Jesus, min Herre och min Gud. Och så ser vi hur tron att Jesus var Gud gradvis växte fram i deras liv. Och så är vi inbjudna att hänga med hem till Jesus. Och börja kolla in vem han är och vad han står för och vad han kan. Man behöver inte tro i förväg. Häng på. Sen kan tron börja växa fram. När man ser vem Jesus är. Det här är en, ser ut som en gammal tant. Hon är död sedan många år. Men hon skrev fantastiskt bra och bitskt. Dorothy Sayers, eller Sawyers, jag vet inte hur det uttalas. Skrivit en del deckare och har skrivit fantastiskt bra saker om Jesus. Hon säger så här. Det som dödade Kristus anklagade honom aldrig om vi ska göra dem rättvisa för att vara en tråkmåns. Tvärtom, De menade att han var allt för dynamisk för att det skulle kännas tryggt. Det har varit upp till senare generationer att linda in hans omskakande personlighet och omge honom en atmosfär av långtråkighet. Vi har mycket effektivt klippt klorna av lejonet av Juda, certifierat honom som ödmjuk och mild och rekommenderat honom som ett passande husdjur för bleka kyrkoherdar och fromma gamla damer. För de som kände honom däremot framstod han minst av allt som en urvattnad person. De protesterade mot honom som revolutionär. Det är sant att han var ömsint mot de olyckliga, tålmodig mot ärliga sökare och ödmjuk inför himlen. Men han förolämpade aktade kyrkomän genom att kalla dem hycklare. Han kallade kung Herodes för den räven. Han gick på fest i tveksamt sällskap och betraktade som en frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Han förolämpade upprörda försäljare och kastade ut mot templet tillsammans med deras tillhörigheter. Han gick fram som en ångvält bland många värdade och högaktade regelverk. Han botade sjukdomar med alla tillgängliga medel, chockerande obekymrade över andras svinjordar och ägodelar. Han visade ingen tillbörlig respekt för rikedom eller sociala positioner. När han konfronterades med frågor som ställdes för att sätta dit honom svarade han med paradoxal humor som sårade de allvarsamma. Och han kontrade med att själv ställa obehagligt prövande frågor som inte enkelt kunde besvaras utifrån färdiga formulär. Han var minst av allt en tråkig person under sin mänskliga livstid. Och om han var Gud kan det inte finnas något tråkigt hos Gud heller. Men han hade en daglig skönhet som gjorde oss fula. Och myndigheterna menade att den rådande ordningen skulle vara säkrare utan honom. Så de gjorde sig av med Gud för att få lugn och ro. Som jag sa, öppna inte boken om du vill fortsätta att leva i lugn och ro. Men vill du komma i kontakt med den skönheten som gör att våra liv framstår i dess faktiska trasighet, ta kontakt med Jesus. Han kallar oss, som han kallade de första lärjungarna, att följa honom så att vi får upptäcka vem han är. Jag slutar med ett citat från Abraham Kuyper. Han är inte så känd i Sverige. Han är en legendarisk person i Holland. Han var journalist och författare. Han var vetenskapsman. Han startade ett universitet. Och han slutade som premiärminister i Holland. Han var också en stor teolog och tänkare. Och han säger på ett ställe: "There is not one square inch of the entire creation about which Jesus Christ does not cry out, 'This is mine, this belongs to me.'" Det finns inte en kvadratcentimeter av hela skapelsen som inte Jesus ropar ut och säger: "Det är mitt, det tillhör mig." Om du vill fly Jesus så är det något hotfullt. Det är så här, du kommer aldrig undan Jesus. Det finns inte en människa på den här planeten som kan komma undan Jesus. Vi kommer ifrån honom, vi är på väg mot honom. Du kan aldrig fly ifrån Jesus. Om du vill ha med Jesus att göra så är det här någonting underbart. För att han vänder sina ögon mot dig och säger: "Jag vill att du ska tillhöra mig. Jag har skapat dig, jag älskar dig. Jag vill renovera ditt trasiga liv. Kom och se. Kom och följ med." Och du kan få upptäcka vem Jesus är. Herre, jag ber dig att du ska överväldiga oss igen med vem du är. Herre, om vi inte känner dig sedan tidigare, Herre, kom in i vårt liv. Herre, vi som har haft kontakt med dig många gånger, förnya vår kärlek, vår glädje, vår överlåtelse till dig. Tack för att du tittar på oss och säger: "Jag vill att du ska tillhöra mig." Jesus, vi vill svara. Vi vill följa dig. Vi vill lära känna dig. Vi vill ära dig. Amen.